Det här är hörförståelseprovet i svenska, medellång lärokurs våren 2009. Det består av 5 avsnitt. En del avsnitt får du höra 2 gånger, en del bara en gång. Före varje avsnitt berättar vi hur du ska göra. Nu börjar provet. Lycka till! Här börjar del 1. Du får höra en intervju med Peter och Anna Berg, som tillsammans med sin familj har gjort det som de alltid drömt om. Du hör intervjun först i dess helhet och sen i delar.
Er familj har rest omkring i husbil i Europa i 1 års tid och besökt en massa länder. Berätta lite om hur ni fick den här idén.
Vi har alltid drömt om att göra något annorlunda, men inte gjort något annat än åkt på charter till Teneriffa. Förra vintern var det en mängd saker som hopade sig. Jag var utled på mitt jobb som målare. Vi hade skaffat hund, en stor hanne som gillade att rymma. Grannarna ringde och klagade på den så gott som varje vecka. Vår tonåring var skoltrött. Vi var alla ganska ur form.
Vi funderade på att flytta ut på landet, att öppna en tangorestaurang i Las Palmas eller att åka till Amerika. Våra planer varierade från dag till dag. När ungarna kom hem från skolan frågade de: vart ska vi flytta idag? En dag hade vi svaret klart. Europa.
Vi bjöd ut vår villa till försäljning och det gick för ett hyfsat pris. Men vad skulle vi göra med alla saker? Med på resan skulle vi ta bara det som vi absolut behövde. Allt annat kasserade vi med hård hand.
Peter började leta efter en lämplig husbil. Vi ville ha en rymlig bil eftersom den skulle vara vårt hem under ett helt år. Det visade sig att utbudet på husbilar är ganska begränsat. De begagnade som finns är allt för mycket medkörda och nya är svindyra. Vi hade nästan gett upp hoppet när en bekant ingenjör tipsade oss om att det är relativt lätt att bygga om en lastbil till husbil. Vi fick en offert från en firma och det visade sig vara det vettigaste alternativet.
Hur planerade ni vart ni skulle åka?
I regel åker folk till varmare breddgrader, men vi bestämde oss för att låta inspirationen tala. Det vill säga att vi skulle åka dit näsan peka. Vi höll oss ett bra tag i Norden innan vi styrde bilen söderut. Vi letade i första hand efter mysiga platser att stanna på.
Hur reagerade era bekanta på beslutet att leva bohemliv?
Allra mest funderade folk över hur man kunde ta barnen ur skolan för ett sånt här lyxliv. Många var faktiskt ganska kritiskt inställda till vårt beslut. Men det var faktiskt inget problem. Skolan var förvånansvärt medgörlig. När vi återvände hem fick barnen gå och tentera i skolan för att visa att de hade lärt sig det de skulle. Men i själva verket hade de lärt sig mycket mera än ett skolår kan ge. Språkkunskaperna ökade enormt. Eftersom min man och jag aldrig har studerat så har vi svaga språkkunskaper. Våra tonåringar fick sköta snacket överallt.
Blev det några problem under resan?
Visst, det hann hända en hel del. Den största motgången var att bilmotorn gick sönder. Vi befann oss i Bayern. Peter förstår sig i teorin på motorer och misstänkte att det var vevaxeln i motorn som hade pajat.
Jo, men att förklara det på den lokala servicestationen gick inte. Det räckte varken ungarnas tyska eller mitt kroppsspråk till för. Servicemännen bara skakade på huvudet. Det var helt hopplöst. Vi satte oss på kaféet in till servicestationen och funderade på hur vi skulle reda upp situationen. En man vid bordet intill hörde att vi talade svenska och frågade om han fick göra oss sällskap. Han hette Hasse och kom från Uppsala men var sedan länge gift och bosatt i Bayern. Med honom som tolk löste det sig på verkstaden.
Det tog ett par veckor att få reservdelen till bilen. Vi fasade för hur barnen skulle få tiden att gå på den lilla orten. Men vi blev bjudna hem till Hasse och våra ungdomar blev bästisar med hans barn. De fick till och med flytta in hos dem. Men det blev tråkigt för våra barn på dagarna när de andra var i skolan. Då föreslog Hasse att våra barn också skulle gå i skolan. Det var mycket lyckat. När det var dags att dra vidare på färden blev det ett vemodigt avsked. Vi hade upplevt en sån oförglömlig vänskap och gästfrihet.
Var det något annat som krånglade på färden?
Att ha hund med sig var förstås inte alltid så lätt. Vi hade nog hundpasset i skick, men Ändå kunde det bli problem vid gränser. Då tänkte vi att det får vara och vi drar vidare. Säkert hade vi kunnat klara upp saken, men under vårt sabbatsår ville vi inte krångla med myndigheter om en hund.
Hur var det att komma hem efter en sådan tur?
Under resan hann vi fundera på vad vi riktigt ville göra med våra liv. Varför skulle jag till exempel vara en missnöjd målare? Jag har börjat studera till sjukskötare och stortrivs. Min fru har fortsatt med sitt gamla jobb, medan Mia, vår äldsta dotter, har börjat på gymnasiet. Barnen har växt till sig mentalt och har börjat läsa målmedvetet.
Titta på fråga 1 och 2.
Er familj har rest omkring i husbil i Europa i ett års tid och besökt en massa länder. Berätta lite om hur ni fick den här idén.
Vi har alltid drömt om att göra något annorlunda, men inte gjort något annat än åkt på charter till Teneriffa. Förra vintern var det en mängd saker som hopade sig. Jag var utled på mitt jobb som målare. Vi hade skaffat hund, en stor hanne som gillade att rymma. Grannarna ringde och klagade på den så gott som varje vecka. Vår tonåring var skoltrött. Vi var alla ganska ur form.
Vi funderade på att flytta ut på landet, att öppna en tangorestaurang i Las Palmas eller att åka till Amerika. Våra planer varierade från dag till dag. När ungarna kom hem från skolan frågade de, vart ska vi flytta idag? En dag hade vi svaret klart. Europa.
Vi bjöd ut vår villa till försäljning och det gick för ett hyfsat pris. Men vad skulle vi göra med alla saker? Med på resan skulle vi ta bara det som vi absolut behövde. Allt annat kasserar vi med hård hand.
Svara på 1 och 2. Titta på 3 och 4.
Peter började leta efter en lämplig husbil. Vi ville ha en rymlig bil eftersom den skulle vara vårt hem under ett helt år. Det visade sig att utbudet på husbilar är ganska begränsat. De begagnade som finns är allt för mycket medkörda och nya är svindyra. Vi hade nästan gett upp hoppet när en bekant ingenjör tipsade oss om att det är relativt lätt att bygga om en lastbil till husbil. Vi fick en offert från en firma. Och det visade sig vara det vettigaste alternativet.
Hur planerade ni vart ni skulle åka?
I regel åker folk till varmare breddgrader, men vi bestämde oss för att låta inspirationen tala. Det vill säga att vi skulle åka dit näsan peka. Vi höll oss ett bra tag i Norden innan vi styrde bilen söderut. Vi letade i första hand efter mysiga platser att stanna på.
Svara på 3 och 4. Titta på 5 och 6.
Hur reagerade era bekanta på beslutet att leva bohemliv?
Allra mest funderade folk över hur man kunde ta barnen ur skolan för ett sånt här lyxliv. Många var faktiskt ganska kritiskt inställda till vårt beslut. Men det var faktiskt inget problem. Skolan var förvånansvärt medgörlig. När vi återvände hem fick barnen gå och tentera i skolan för att visa att de hade lärt sig det de skulle. Men i själva verket hade de lärt sig mycket mera än ett skolår kan ge. Språkkunskaperna ökade enormt. Eftersom min man och jag aldrig har studerat så har vi svaga språkkunskaper. Våra tonåringar fick sköta snacket överallt.
Svara på 5 och 6. Titta på 7 och 8.
Blev det några problem under resan?
Visst, det hann hända en hel del. Den största motgången var att bilmotorn gick sönder. Vi befann oss i Bayern. Peter förstår sig i teorin på motorer och misstänkte att det var vevaxeln i motorn som hade pajat.
Jo, men att förklara det på den lokala servicestationen gick inte. Det räckte varken ungarnas tyska eller mitt kroppsspråk till för... Servicemännen bara skakade på huvudet. Det var helt hopplöst. Vi satte oss på kaféet in till servicestationen och funderade på hur vi skulle reda upp situationen. En man vid bordet intill hörde att vi talade svenska och frågade om han fick göra oss sällskap. Han hette Hasse och kom från Uppsala men var sedan länge gift och bosatt i Bayern. Med honom som tolk löste det sig på verkstaden.
Det tog ett par veckor att få reservdelen till bilen. Vi fasade för hur barnen skulle få tiden att gå på den lilla orten. Men vi blev bjudna hem till Hasse och våra ungdomar blev bästisar med hans barn. De fick till och med flytta in hos dem. Men det blev tråkigt för våra barn på dagarna när de andra var i skolan. Då föreslog Hasse att våra barn också skulle gå i skolan. Det var mycket lyckat. När det var dags att dra vidare på färden blev det ett vemodigt avsked. Vi hade upplevt en sån oförglömlig vänskap och gästfrihet.
Svara på 7 och 8. Titta på 9 och 10.
Var det något annat som krånglade på färden?
Att ha hund med sig var förstås inte alltid så lätt. Vi hade nog hundpasset i skick, men ändå kunde det bli problem vid gränser. Då tänkte vi att det får vara, och vi drar vidare. Säkert hade vi kunnat klara upp saken, men under vårt sabbatsår ville vi inte krångla med myndigheter om en hund.
Hur var det att komma hem efter en sådan tur?
Under resan hann vi fundera på vad vi riktigt ville göra med våra liv. Varför skulle jag till exempel vara en missnöjd målare? Jag har börjat studera till sjukskötare och stortrivs. Min fru har fortsatt med sitt gamla jobb, medan Mia, vår äldsta dotter, har börjat på gymnasiet. Barnen har växt till sig mentalt och har börjat läsa målmedvetet.
Svara på 9 och 10. Här börjar del 2. Du får höra en berättelse om Evert Taube. Du har berättelsen först i dess helhet och sen i delar.
Klockan 5 på förmiddagen den 12 mars 1890 kom ett litet gossebarn till världen i Göteborg. Barnet verkade livlöst och så lades det åt sidan. Men när doktorn skulle konstatera dödsfallet såg han att barnet andades svagt. Med lite hjälp överlevde den lille. Han döptes till Axel Evert Taube. Everts far och mor bodde ute på en ö utanför Göteborg. Fadern var fyrvaktare, ett viktigt jobb på den tiden, men kanske inte så fint som man kunde förvänta sig eftersom släkten Taube tillhörde adeln. Allt sedan 1700-talet hade släkten Taube tjänat den svenska kronan. Alla män blev militärer. De var bosatta i Finland på den tiden. Så kom 1808-1809 års krig och Sverige förlorade Finland till Ryssland. Då flydde en förfader till Evert till Sverige. När det sen blev fred var det svårt att försörja sig som militär. Därför måste han hitta nya sätt att tjäna sitt levebröd. Havet blev släktens nya arbetsgivare. Tåberna arbetade som sjömän och fyrvaktare. Everts far var fyrvaktare långt ute till havs. Evert var rätt så vild redan som barn, men han gick snällt i skola på ön tills han blev 13. Därefter skrevs han in vid latinläroverket i Göteborg. Där fick han problem. Han underkändes i matematik och vantrivdes i största allmänhet. Han var skoltrött helt enkelt. En dag lånade han 18 kronor av sin pianolärare, packade en väska med kläder, böcker, färglådor och 2 smörgåsar och rymde med nattåget till Stockholm. Då var han 16 år. Hans pappa blev rasande när han fick höra att pojken hade rymt. Men ingenting kunde locka Evert tillbaka till skolan. Han gick till sjöss för han ville uppleva världen. Bland annat bodde han i Argentina i 5 år och arbetade där som spårvagnskonduktör, journalist, tecknare och presidentens adjutant. Han lärde sig spanska, italienska, att sjunga tangomelodier och spela gitarr. Och hela tiden skrev han nya sånger. Han kom tillbaka till Sverige förstås, gifte sig med Astrid och blev kändis i hela landet. Mest älskad är han för sina visor. Men han skrev böcker och målade också. Alla älskar inte hans sånger. Feministerna i Sverige har protesterat högljutt över att Evert har en så gammaldags kvinnosyn. Men samtidigt har man sagt att han hanterar ord och melodi så skickligt att det blir så vackert att ingen kan förarga sig över texten. Alla sjunger glatt med i hans visor.
Titta på fråga 11.
Klockan 5 på förmiddagen den 12 mars 1890 kom ett litet gossebarn till världen i Göteborg. Barnet verkade livlöst och så lades det åt sidan. Men när doktorn skulle konstatera dödsfallet såg han att barnet andades svagt. Med lite hjälp överlevde den lille. Han döptes till Axel Evert Taube. Everts far och mor bodde ute på en ö utanför Göteborg. Fadern var fyrvaktare, ett viktigt jobb på den tiden, men kanske inte så fint som man kunde förvänta sig eftersom släkten Taube tillhörde adeln.
Svara på 11. Titta på 12.
Allt sedan 1700-talet hade släkten Taube tjänat den svenska kronan. Alla män blev militärer. De var bosatta i Finland på den tiden. Så kom 1808-1809 års krig och Sverige förlorade Finland till Ryssland. Då flydde en förfader till Evert till Sverige. När det sen blev fred var det svårt att försörja sig som militär. Därför måste han hitta nya sätt att tjäna sitt levebröd. Havet blev släktens nya arbetsgivare. Tåberna arbetade som sjömän och fyrvaktare.
Svara på 12, titta på 13.
Everts far var fyrvaktare långt ute till havs. Evert var rätt så vild redan som barn, men han gick snällt i skola på ön tills han blev 13. Därefter skrevs han in vid latinläroverket i Göteborg. Där fick han problem. Han underkändes i matematik och vantrivdes i största allmänhet. Han var skoltrött helt enkelt. En dag lånade han 18 kronor av sin pianolärare, packade en väska med kläder, böcker, färglådor och två smörgåsar och rymde med nattåget till Stockholm. Då var han 16 år.
Svara på 13, titta på 14.
Hans pappa blev rasande när han fick höra att pojken hade rymt. Men ingenting kunde locka Evert tillbaka till skolan. Han gick till sjöss, för han ville uppleva världen. Bland annat bodde han i Argentina i 5 år och arbetade där som spårvagnskonduktör, journalist, tecknare och presidentens adjutant. Han lärde sig spanska, italienska, att sjunga tangomelodier och spela gitarr. Och hela tiden skrev han nya sånger.
Svara på 14. Titta på 15.
Han kom tillbaka till Sverige förstås, gifte sig med Astrid och blev kändis i hela landet. Mest älskad är han för sina visor, men han skrev böcker och målade också. Alla älskar inte hans sånger. Feministerna i Sverige har protesterat högljutt över att Evert har en så gammaldags kvinnosyn. Men samtidigt har man sagt att han hanterar ord och melodi så skickligt att det blir så vackert att ingen kan förarga sig över texten. Alla sjunger glatt med i hans visor.
Svara på 15. Här börjar del 3. Du får höra en intervju med Tony som berättar om sin hobby offroad. Du hör intervjun först i dess helhet och sen i delar.
Vi står här på Tonys hemgård. Här finns lika mycket bilar som hos en bilhandlare. Tony håller på med någonting som kallas offroad. För dig räcker det med andra ord inte att köra på vanliga vägar, utan du trivs i branta berg och i lera. Varifrån kommer egentligen en sådan sport?
Historien går tillbaka till tiden efter kriget. Ursprungligen tillverkades terrängbilar för armébruk. Men efter kriget började fabrikerna rikta marknaden till vanliga människor som kan ha behov av bilar som klarar av att ta sig fram där det inte går med vanliga bilar. Jordbrukare är ett bra exempel på en sån grupp. Idag är offroad en mycket populär hobby för människor på olika håll i världen.
Och vem kör då offroad?
Gemensamt för alla offroadare är kärleken till terrängbilar. Men bland oss finns folk av alla slag. Det finns sådana som tävlar och sådana som åker med familjen på safari. Den klubb jag hör till brukar varje år åka utomlands för att köra safari. Ryssland är vår favorit.
Varför det?
Det finns gott om skogsvägar som är så dåligt skick att terrängbilar är ett måste. Men det finns också en annan grej. Man får nämligen köra överallt där det på kartan finns en väg utmärkt. Men det kan hända att en del småvägar inte mera underhålls och därför växer igen. Där kör vi, sen över stock och sten.
Och vid sidan av safari, vad finns det för andra grenar?
Själv kör jag terrängbilsorientering. Tävlingarna körs nonstop i ett dygn och du ska hitta så många kontroller som möjligt. Det verkligt knepiga är inte att hitta kontrollerna, som i vanlig orientering, utan att få bilen dit. Kontrollerna kan vara mycket svårt placerade, till exempel i ett kärr där bilen sjunker eller uppe på en jättesten. Du måste få bilen så nära kontrollen att du själv kan hoppa ut och med din ena hand röra vid kontrollen och med den andra vid bilen. Din kartläsare tar ett fotografi som bevis på att ni har varit vid kontrollen.
Vad är det då för en gren som jag har sett på TV där bilar kör upp för lodräta backar och ibland trillar ner?
Ja, då har du sett Formula Offroad. Grenen kommer ursprungligen från Island. Idén är att köra upp för mycket branta backar och den som kommer ända upp får max poäng.
Det måste ju vara en farlig sport.
Det ser värre ut än det är när bilarna rullar ner för backen och gör kullerbyttor. Det finns så mycket skyddsutrustning i bilarna. Bilarna är specialbyggda för dessa tävlingar och det kostar tiotusentals euro.
Har du mycket kontakter till andra med samma hobby?
Vi håller liv i kontakt på nätet och det finns en stark sammanhållning mellan oss. I somras hände faktiskt en kul grej som säger en del om inställningen till andra med samma hobby. En grupp engelsmän startade från Afrika och skulle köra till Norge. I norra Finland gick bilen sönder. På servicestationen kontaktade man den lokala offroadklubben som ställde upp med reservdelar och arbetskraft. Engelsmännen var mäkta förvånade över att det gick att fixa. De trodde att de befann sig på isbjörnarnas område. På engelska webbsidor kunde man efteråt läsa om de förunderliga finländarna.
Titta på fråga 16.
Vi står här på Tonys hemgård. Här finns lika mycket bilar som hos en bilhandlare. Tony håller på med någonting som kallas off-road. För dig räcker det med andra ord inte att köra på vanliga vägar utan du trivs i branta berg och i lera. Varifrån kommer egentligen en sådan sport?
Historien går tillbaka till tiden efter kriget. Ursprungligen tillverkades terrängbilar för armébruk. Men efter kriget börjar fabrikerna rikta marknaden till vanliga människor som kan ha behov av bilar som klarar av att ta sig fram där det inte går med vanliga bilar. Jordbrukare är ett bra exempel på en sån grupp. Idag är offroad en mycket populär hobby för människor på olika håll i världen.
Svara på 16. Titta på 17.
Och vem kör då offroad?
Gemensamt för alla offroadare är kärleken till terrängbilar. Men bland oss finns folk av alla slag. Det finns sådana som tävlar och sådana som åker med familjen på safari. Den klubb jag hör till brukar varje år åka utomlands för att köra safari. Ryssland är vår favorit.
Varför det?
Det finns gott om skogsvägar som är så dåligt skick att terrängbilar är ett måste. Men det finns också en annan grej. Man får nämligen köra överallt där det på kartan finns en väg utmärkt. Men det kan hända att en del småvägar inte mera underhålls och därför växer igen. Där kör vi, sen över stock och sten.
Svara på 17. Titta på 18.
Och vid sidan av safari, vad finns det för andra grenar?
Själv kör jag terrängbilsorientering. Tävlingarna körs nonstop i ett dygn och du ska hitta så många kontroller som möjligt. Det verkligt knepiga är inte att hitta kontrollerna, som i vanlig orientering, utan att få bilen dit. Kontrollerna kan vara mycket svårt placerade, till exempel i ett kär där bilen sjunker eller uppe på en jättesten. Du måste få bilen så nära kontrollen att du själv kan hoppa ut och med din ena hand röra vid kontrollen och med den andra vid bilen. Din kartläsare tar ett fotografi som bevis på att ni har varit vid kontrollen.
Svara på 18. Titta på 19.
Vad är det då för en gren som jag har sett på TV där bilar kör upp för lodräta backar och ibland trillar ner?
Ja, då har du sett Formula Offroad. Grenen kommer ursprungligen från Island. Idén är att köra upp för mycket branta backar och den som kommer ända upp får maxpoäng.
Det måste ju vara en farlig sport.
Det ser värre ut än det är när bilarna rullar ner för backen och gör kullerbyttor. Det finns så mycket skyddsutrustning i bilarna. Bilarna är specialbyggda för dessa tävlingar och de kostar 10 000 euro.
Svara på 19. Titta på 20.
Har du mycket kontakter till andra med samma hobby?
Vi håller livlig kontakt på nätet och det finns en stark sammanhållning mellan oss. I somras hände faktiskt en kul grej som säger en del om inställningen till andra med samma hobby. En grupp engelsmän startade från Afrika och skulle köra till Norge. I norra Finland gick bilen sönder. På servicestationen kontaktade man den lokala offroadklubben som ställde upp med reservdelar och arbetskraft. Engelsmännen var mäkta förvånade över att det gick att fixa. De trodde att de befann sig på isbjörnarnas område. På engelska webbsidor kunde man efteråt läsa om de förunderliga finländarna.
Svara på 20. Här börjar del 4. Du har en diskussion mellan två ungdomar. De läser en artikel om barnarbete. Du har diskussionen en gång. Välj det alternativ som passar bäst in som nästa replik. Titta på fråga 21.
Stora klädföretag tar avstånd från barnarbete, men bomullen i deras kläder har plockats av barn. Det har ett tv-program i Sverige avslöjat.
Det är globaliseringens baksida som vi ser nu. De starka och rika utnyttjar de svaga och de fattiga. Så får det ju inte vara.
Svara på 21. Titta på 22.
Enligt människorättsorganisationerna tvingas runt 450 000 barn i Uzbekistan att jobba på bomullsfälten istället för att gå i skola. Bomullen som de plockar hamnar i våra garderober.
Jag har hört att bomullen fraktas till andra länder. På vägen blandas den ofta upp och därför är det svårt att riktigt veta hur mycket av materialet som har hanterats av barn. Det är ganska intelligent av dem, eller hur?
Svara på 22. Titta på 23.
De här barnen borde ju gå i skola och få lära sig och den vägen få ett bättre liv.
Nu talar vi om samhällen där det är helt naturligt att barn arbetar. De kommer att fortsätta arbeta oberoende av vad vi här i Norden tycker. Jag är övertygad om att ett arbete på en bomullsfabrik är det bästa alternativet. Det finns många värre alternativ som ofta är helt kriminella, det måste du medge.
Svara på 23, titta på 24.
Varför köper folk en massa prylar och nya kläder? Vi behöver ju inte sådana mängder saker. Vi behöver tid och vänner. Sånt som egentligen inte kostar någonting. Vem blir lycklig av en fullstoppad garderob med kläder som ingen hinner använda?
Säg inte så. Shopping är för många en drog som ger tillfredsställelse. Man känner sig glad och lycklig efter en shoppingrunda på stan.
Svara på 24. Titta på 25.
Här uttalar sig också en representant för ett klädföretag. Hon säger att det alltid har förekommit barnarbete i textilindustrin. Men betonar samtidigt att hennes företag inte använder sig av barnarbete. Den här personen bedyrar att de känner ansvar för hela produktionskedjan.
Svara på 25. Nu är vi framme vid provets femte och sista del. Du får höra Sandra när hon sitter på tåget och har en massa samtal att ringa. Du hör samtalen en gång. Svara genast efter varje samtal. Titta på fråga A.
Aj, shoot. Hon stängde jag av kaffekokaren. Måste ringa Åke.
Hej Sandra.
Hej, är du hemma ännu? Jag glömde kolla att kaffekokaren är avstängd. Kan du göra det?
Ja.
Och kan du också kolla hundarnas vattenskål?
Ja, ja.
Svara på A. Titta på B.
Jag vet att jag blir sen igen. Det här tåget är alltid försenat. Måste ringa till Kajsa. Hej Kajsa, jag är lite försenad. Vi har styrelsemöte 9 och jag har en del papper som måste vara klara till det. Leta reda på ett dokument som heter budget 2010. Titta i din e-post. Ta en utskrift på det. Tack, tack snälla. Jag bjuder dig på kaffe i eftermiddag.
Svara på B. Titta på C.
Jo, jag skulle beställa tid hos läkare åt Janne.
Hälsovårdscentralen?
Hej, jag skulle vilja beställa tid åt min pojke hos vår husläkare Jens Andersson.
Vad gäller saken?
Janne skadade axeln under en ishockeymatch för några dagar sedan och vi besökte då jouren, men axeln har inte blivit bättre.
Nu har ni tur. Det kom just ett återbud till Andersson, så det finns en tid idag på eftermiddagen. Kan du ge pojkens personuppgifter?
Svara på C. Titta på D.
Åke har inte ringt byggnadskontoret igår fast han lovar. Bäst att jag gör det själv.
Byggnadskontoret.
Hej, jag ringer för att fråga om byggnadslov. Jag har funderat på att måla om fasaden på vårt hus. Och jag undrar nu om det behövs någon sorts lov till det.
Ja, det beror på var ni bor. Är det ett planerat egnahemsområde eller?
Jo, vi bor i Tomtelycka, du vet, norr om stan.
Ja, det finns ganska strikta restriktioner på husen. Du behöver nog ansöka om tillstånd innan du tar till penseln.
No, tack så mycket.
Svara på D. Titta på E.
Och jag hinner ringa frissan innan tåget är i Böle.
Damfrisering klippe.
Hej, det är Sandra Berg här. Jag skulle vilja beställa tid för klippning.
Vem brukar klippa det?
Jag har inte någon speciell. Flera av er har klippt mig förut. Jag behöver göras om. En helt ny frisyr skulle göra susen.
Det finns en ledig tid på torsdag kväll. Kan du ta den?
Okej, tack ska du ha.
Tack.
Svara på E. Nu är provet slut. Du har 8 minuter på dig att kontrollera dina svar. Hej då!